Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är ju alltid i vanlig ordning, as per usual, jag, Ida, och alltid har jag ju med mig...
Lukas.
Ja, hello.
Hallå, hallå. Ja.
Hur är läget?
Jo då, jag kom precis hem från jobbet, men jag ska tillbaka dit igen ikväll och lite föräldramöte och sådär.
Ja, just det. Så kul.
Ja, och det var ju ett tag sedan nu eftersom vi inte har fått ha under corona. Så att vi ska dela upp oss i grupper och gå runt på olika ställen och ha oss.
Mm-hmm. Ja,
så
ja.
Det ska nog bli roligt, tror jag.
Ja, det tror jag väl.
Föräldrarna har inte fått se avdelningen på, vad är det, 1,5-2 år.
Ja, det var det jag tänkte på. Det var ju här hösten 2019 som covid kom. Ja. Började sprida sig från Kina. Så att,
det ska bli roligt för dem att se hur vi har det.
Ja, men ja. Det tror jag blir jättebra.
Ja. Själv då?
Jag är lite förkyld.
Mm.
Jag tror att din och din frus hosta äntligen fastnade på mig.
Mm. Äntligen inom situationsveckan eller något?
Ja, precis. Jag har blivit utsatt ett tag nu, men det har inte satt sig förrän nu.
Nej.
Så att jag är lite snorig. Mm. Jag försöker hålla rösten igång, men, men så blir man liksom så här lite chockad för som... Jag har ju inte varit förkyld sen innan corona.
Nej, just ja. Ja.
Jag har inte varit förkyld på typ 2 år. Så nu blir man så här, oh my god, I'm gonna die.
Men det är ju vad som händer.
Nej, det är inte så farligt. Men, men man har ju hållit sig frisk i och med att man har haft alla de här avstånden. Och man har inte åkt runt lika mycket. Man har spritat händerna. Och,
precis. Och nu och har ju folk börjat liksom... man säga lätta på allting och även liksom världen i stort eller Sverige i stort, så att det går ju en hel del olika förkylningar, influensor och RS-virus och allt på den himmelen.
Ja, precis. Ja, vi öppnar ju upp allting nu och folk verkar ju helt totalt glömma bort allting. Alltså, det märker man ju bara när man går i affärer och så, att folk har ju totalt släppt allt det där.
Ja, verkligen. Men ja, vad ska man göra? Jag vet inte. Ja. Vi får bara hoppas på att det inte blir värre igen.
Nej, man är ju vaccinerad så att man blir väl... Om man skulle få covid så blir man ju förhoppningsvis inte så himla sjuk.
Nej, förhoppningsvis inte. Ja.
Men ja, passande ämne idag. Vårdhistoria.
Ja, precis. Vårdhistoria blir det idag.
Jajamän, passar ju alldeles utmärkt.
Det passar väldigt bra.
Kanske mitt ämne passar väldigt bra. Eftersom jag ska ju prata om penicillin.
Ja, just ja. Det kan behövas när man är sjuk.
Ja.
Men ska vi köra igång?
Ja, det är väl lika bra.
Ja.
Ja, jag sa ju att jag skulle prata om penicillin. Så jag har ju valt Fleming och penicillinet. Det var väldigt svårt för mig att välja någonting den här veckan.
Jag tyckte det var så slemmigt. Jag valde mellan slemmigt och penicillin.
Nej, Fleming och penicillin. Fast flem är ju slem på engelska.
Ja, precis.
Nej, men det var väldigt svårt att välja den här veckan.
Mm.
Man vill ju ta allt.
Ja, lite så.
Typ. Och så var jag inne på en sak och sen så var det så här, nej, jag pallar inte.
Nej. Nej, jag förstår.
Men ja, det blev penicillinet då, för att jag tänkte det är ju ändå en stor händelse i historien, men som kanske inte alla riktigt, alltså man känner ju till på ett ungefär, men ändå inte hela historien.
Ja, men precis. Jag vet ju inte heller hela historien.
Nej.
Alltså jag måste bara säga, jag ligger och Miko ligger och gosar med min andra mikrofon. Den har ju en sån här ja, heter det.
Dödkatt.
Jag har boll på sig. Så han bara, åh, det var gosigt.
Den vill jag ha.
Ja.
Jo.
Så är det.
Mina källor den här veckan är en YouTube-kanal som heter Biographics. Eller Biographics.
Ja, precis.
Jag vet inte.
Nej.
Biographics säger jag.
Ja.
Historiesajten.se, historiskamedia.se och en PDF från Nobelprizemuseum.se om Fleming, Chain och Flory. Och sen lite Wikipedia och lite sådär. Alexander Fleming. Han föddes den 6 augusti 1881 på Lollelode. Nu börjar det bra här. På gården Lochfield nära Darvel i Ayrshire.
Ayrshire.
I Skottland. I am not Scottish. I don't know how to pronounce these things. I just... guess.
Du bara gissar. Det är lika bra.
Men det stavas A-Y-R-Shire.
Shire.
Ayrshire.
Ayrshire.
I don't know.
Nej.
It was in Scotland. Yes. Han var det tredje av fyra barn till bonden Hugh Fleming och hans fru Grace Sterling Morton.
Ooh.
Hon var också från en bondefamilj, så hon var inte så, det var inte Grace.
Det var grape. Grape Sterling.
Grape Sterling Morton. Nej, Grace.
Grace, ja, men det var också fint.
Ja.
Ja.
Tillbaka till ämnet.
Ja.
Förlåt. Det var jag.
Grape.
Grape.
Jävla vinbruna.
Åh, vad fint, hon hette Grape.
Vilket fint namn.
Åh, oh, jösses, nu tappar jag det helt. ja, Alexander hette han väl. Ja, det gjorde han. Ja, det gjorde han. Inte Grape.
nu går det inte bra, känner jag.
Nej, jag tror aldrig jag tappat det så här någon gång. Jag skyller på min förkylning.
Ja, jag skyller på
Alexander.
Ja.
Han gick på Loudon Moor School och Darvel School och fick ett tvåårigt stipendium till Kilmarnock Academy och sen flyttade han till London och där gick han på Royal Polytechnic Institution.
Okay.
Och efter att ha arbetat på ett kontor, jag tror det kan ha varit ett sjöfartskontor i 4 år, så ärvde han då 20 år lite pengar från en farbror och hans äldre bror Tom som redan var läkare liksom var så här: du ska inte hänga på mig. Du ska inte. Jo, men det tyckte han var en bra idé. Så att 1903 så skrev han in sig på St. Mary's Hospital Medical School i Paddington.
Mm-hmm.
Det höll jag på att ta på andan. Det var väldigt långt.
Det var väldigt långt.
Och där kvalificerar han sig med en MBBS-examen. Och det är en Bachelor of Medicine och Bachelor of Surgery. Så det är ju, det blir en master tillsammans. Men det är kandidat i medicin, kandidat i kirurgi. Men det blir en,
en
master.
Ja, okay.
Han tog examen därifrån 1906.
Jaha.
Han var menig vid London Scottish Regiment of the Volunteer Force från 1900 till 1914 och var medlem i medicinska skolans gevärsklubb.
Mm-hmm.
Det hade man då. Klubbens kapten, han ville ju behålla Fleming i laget för han var tydligen ganska bra. Så han föreslog att han skulle gå med vid forskningsavdelningen vid St. Mary's. Och där blev han assistent till en bakteriolog som hette Sir Wright. Och han var en pinomjär.
Han var en pinomjär.
Pionjär. Säger man väl.
Ja, pionjär.
Nej, ja. Pinomjär. Varför fick jag det ifrån? Ja.
Ja.
Han var en pionjär inom vaccinbehandling och immunologi.
Mm.
Och 1908 så fick då Fleming en Bachelor of Science alltså en kandidat i science. Det är svårt att översätta direkt de här ämnena och så. Men, och han fick också en guldmedalj och han då, hans fokusämne var bakteriologi. Och sen blev han lektor vid St. Mary's fram till 1914.
Okej.
Okay. Så att han blev kvar där.
Mm.
1914 så blev han då i armén befordrad till löjtnant. Från menig till löjtnant. Och sen 1917 blev han kapten.
Mm.
Och han tjänstgjorde i första världskriget vid Royal Army Medical Corps. Och han och hans många olika kollegor jobbade ju på slagfältssjukhus och sådär vid västfronten i Frankrike.
Mm.
Och han gick med två andra scientists som hette Leonard Colebrook och så har vi då Sir Almroth Wright som han var assistent till.
Mm.
Och de praktiskt taget flyttade hela inokulationsavdelningen på St. Mary's till det brittiska militärsjukhuset i Boulogne-sur-Mer.
Mm-hmm.
Så att de flyttade liksom då en infektionsavdelning från liksom typ St. Mary's fram till fronten.
Mm.
Och de bevittnade många soldaters död av sepsis, alltså blodförgiftning, till följd av infekterade sår.
Mm.
Och den antiseptikan som man använde vid den tiden för att behandla såna här sår, det såg Alexander Fleming ofta förvärrade skadorna för att antiseptikan funkade bra på ytan.
Mm.
Men djupare sår, då skyddades de här anaeroba bakterierna från medlet. Och det här medlet tog också bort de bra bakterierna. Så att det dödade liksom, på ytan dödade de alla bakterier.
Okay.
Och det är ju inte bra. Man måste ju ha sina bra bakterier kvar.
Ja, ja men såklart.
Och sen var det att det kunde inte ta sig ner på djupet. Så man dödade de bra bakterierna som jobbade på ytan. Men lämnade de dåliga på djupet.
Mm.
Och ja, men det hjälpte ju inte så mycket då. Och det såg han. Och det tyckte han var jobbigt att se. Och sen tänkte han, det måste ju gå och göra någonting åt det här.
Ja.
Och 1918 så kommer han tillbaka till St. Mary's Hospital och där fortsätter han sina undersökningar av olika bakteriekulturer och antibakteriella ämnen.
Mm.
Och hans forskarkollega vid den tiden, han hette VD Allison, han kommer ihåg att Fleming, han var inte direkt så här städad och ordningsam utan ja, han hade det ganska stökigt och han var inte så noga egentligen med sina prover och så det förväntades alltid att man skulle hitta ovanliga bakterietillväxter i hans de här odlingsplattorna och och å andra sidan så retade Fleming Allison för att han hade överdriven städning i laboratoriet.
Okej.
Och det här kommer spela roll sen. Men i slutet av 1921, medan han höll på att förbereda såna här agarplattor, de här runda, så är det någon slags gelé i.
Ja, de man lägger liksom provet i.
Ja, precis.
Ja.
Han höll på att förbereda och undersöka sådana. Då såg han att en av dem var förorenad med bakterier från luften.
Mm.
Och under tiden här så höll han på att, fråga mig inte hur, det vet man inte riktigt, men han höll på att undersöka de antibakteriella funktionerna av nässlem.
Nässlem?
Ja, stor. Säger jag och snorar.
Ja.
Och han såg då att det var ju då bakterier i en av de här. Och då liksom tillsatte han slem.
Mm.
Och han såg att det här hämmade bakterietillväxten för att runt slemområdet var det en tydlig transparent cirkel, vilket indikerar en dödszon för bakterier. Så i nästa test så hade han bakterier i en saltlösning som bildade en gul vätska. Och inom 2 minuter efter att han hade tillsatt då färskt slem så blev den här gula saltlösningen helt klar. Och han ville då ta det här vidare, så han testade alltså mänskliga tårar. Och det här fick ju hans arbetskamrater då bidra med. Och då sa den här Allison att under de närmsta 5 eller 6 veckorna var våra tårar källan till detta extraordinära fenomen. Många var citronerna vi använde efter lökens misslyckande för att producera ett flöde av tårar. Efterfrågan av oss på tårar var så stor att laboratoriepersonal pressades till tjänst och fick tre gånger för varje bidrag.
Ja.
Så att de fick ju extra betalt för att de grät lite då.
Ja. Gått en liten skvätt.
Ja.
Mm.
Han gjorde också ytterligare tester med sputum. Det är alltså lungslem, sånt som du hostar upp.
Ja, men fy.
Det var brosk, blod, sperma, äggstockcystvätska, var och äggvita. Äggstockcystvätska.
Jaha. Ja, det låter
alltså om du har en cysta på äggstocken så tar han vätskan från den.
Alltså, hur kom de på detta att inte säga?
Nej, men jag vet inte. Och äggvita är då vanlig äggvita.
Jaha. Tänkte att det var från annat.
Nej.
Nej.
Jag tror inte det i alla fall. Men han upptäckte i alla fall att det fanns en viss del av bakteriedödande ämnen i allt det här då.
Mm.
Och han rapporterade då sin upptäckt inför Medical Research Club i december och inför Royal Society nästa år, men det var ingen som brydde sig i stort sett.
Nej, okej.
Okay. Och i 1 maj 1922 numret av Proceedings of the Royal Society B, tror jag. Det heter. Så skrev han att, för han lämnade då typ in en artikel eller vad man ska säga, och den hette på ett anmärkningsvärt bakteriolytiskt element som finns i vävnader och sekret. Då skrev han: i detta meddelande vill jag uppmärksamma ett ämne som finns i vävnaderna och utsöndringar i kroppen som snabbt kan lösa upp vissa bakterier. Eftersom detta ämne har egenskaper som liknar det hos fermenteringar har jag kallat det för ett lysozym.
Okay.
Det var alltså ett slags enzym som finns naturligt i kroppen då.
Ja.
Men som sagt, det här var ingenting som fick så mycket uppmärksamhet, just för att det var inte så stark bakteriedödande effekt och det var svårt att liksom få ut något mer av det.
Okay.
Men det är i alla fall någonting som han har kommit fram till. Och 1927 så höll han på och undersökte egenskaper hos stafylokocker. Och han var redan då känd tidigare och hade fått rykte som en väldigt duktig forskare. Och 28 så studerade han variationen Staphylococcus aureus, och han odlade dem då, den här bakterien eller vad man ska kalla det, naturligt i såna här petriskålar. Och det gjorde han baserat på arbete av en annan forskare som heter Joseph Warwick Bigger, som upptäckte att bakterien kunde växa till olika typer eller stammar. Och det vet vi ju nu, man kan göra massa olika. Och baserat på vilken stam man har så får man ju olika slags penicillin.
Ja, men precis.
Och han höll på med det där då. Men han åkte på en kort semester över helgen i september 1928. Och på måndagen den 3 så kommer han tillbaka till sitt laboratorium. Och innan han åkte så inokulerade han stafylokocker på sina olika odlingsplattor och lämnade dem på en bänk i hörnet av sitt laboratorium. Och när han kommer tillbaka så ser han att en av de här kulturerna är förorenad med en svamp.
Uh-huh.
Men det han såg också var att kolonierna av stafylokocker som var nära den här svampen var förstörda. Medan andra stafylokocker som var en liten bit ifrån var normala. Och det här antecknade han i sin bok som att det var kul.
Det var
That was funny.
Ja.
Och han visade den här förorenade kulturen för sin tidigare assistent. Som påminde honom om att det var ju så här upptäckte lysozym.
Ja.
Och han identifierade då den här svampen eller det här möglet. Och såg att det kom från släktet Penicillium notatum.
Uh-huh.
Och han odlade fram en ren kultur av den här och fann då att det som man kallar odlingsbuljongen innehåller en antibakteriell substans. Och nu håller min näsa på helt här. Och han undersökte den här effekten som den här odlingsbuljongen, det låter så äckligt tycker jag, men... Han undersökte den här antibakteriella effekten på många olika organismer och märkte att det påverkade bakterier som stafylokocker och många andra så kallade grampositiva patogener. Och de här orsakar scharlakansfeber, lunginflammation, hjärnhinneinflammation och difteri. Men det de inte påverkade var tyfus eller paratyfoidfeber som också orsakas av gramnegativa bakterier. Och det var de han just nu sökte en bot på.
Okej. Okay.
Men något som det visade sig fungera på var Neisseria gonorrhoeae, alltså gonorré.
Mm, just ja.
Och det behövdes ju vid den här tiden,
ja,
kan man säga.
Ja, tänker jag mig.
Efter att han under några månader har kallat den här odlingsbuljongen för mögelsaft eller hemmaren, så bestämde han den 7 mars 1929 för att kalla det för penicillin. Eller penicillin, om man vill vara noga. 1928 så valdes han till professor i bakteriologi vid University of London. Så han kan klättra ju lite. Och han presenterar den här penicillinupptäckten den 13 februari 1929 inför Medical Research Club. Men han fick inte så jättemycket uppmärksamhet.
Nej.
Och han publicerade det här samma år i British Journal of Experimental Pathology, men fick inte heller mycket uppmärksamhet här. För hans problem var ju svårigheten att producera det här penicillinet i större mängder och just att man då skulle isolera den här huvudföreningen då som funkade. Och han fick också hjälp av en annan forskare som heter Harold Raystrick och hans team av biokemister vid London School of Hygiene and Tropical Medicine. Men det var svårt. Men han hade ändå kliniska prövningar och första han gjorde var faktiskt 1929. För att hans forskare, jag vet inte om, men herregud.
Vad vill du säga, sa du?
Jag får så här bubblor i näsan. Jag vet inte om det var en kollega eller en liksom sån här student, men i alla fall Stuart Craddock hette han. Han hade en allvarlig bihåleinflammation. Och de startade den här behandlingen i januari 1929, men det gav ingen effekt, och det berodde troligen på att den här infektionen var influenza bacillus. Och den funkade inte det här penicillinet på. Så det var ju a bust. Men Cecil George Payne, en patolog vid Royal Infirmary i Sheffield och som tidigare var en student hos Fleming, var den första som faktiskt använde det här framgångsrikt. För han botade ögoninfektion, alltså ögoninflammation, hos en vuxen och tre spädbarn 1930. Och en student vid Oxford som heter Ernst Boris Chain och Edward Abraham, de studerade den här molekylära strukturen, och Abraham var den första som föreslog den korrekta strukturen för penicillin, och de publicerade den här, det här fyndet då 1940, och Fleming, han högg ju direkt, han ringde ju och ville träffas. Oj, 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 det här var oj, nu jävlar. Och efter att det här laget hade utvecklat en metod för att rena penicillin till en första stabil form 1940, så följde flera kliniska prövningar, och det här gav ju en fantastisk framgång, och det här inspirerade dem då att utveckla metoder för massproduktion och massdistribution. Och det här höll man på med då till 1945. Och i mitten av 1942 producerade Oxford-teamet den rena penicillinföreningen som ett gult pulver. Det var liksom, då hade man det liksom användbart, eller hur man ska säga. Och i augusti 1942 så lades en medarbetare till Flemings bror, alltså läkarbrorsan där. Han lades in på St. Mary's Hospital på grund av en livshotande infektion i nervsystemet. Och han testade då antibiotikakänsligheten och fann att det var en typ av bakterie som penicillinet kanske kunde ta död på.
Ja.
Så han bad om det här isolerade pulvret då, isolerade provet. Och de skickade det till Fleming, och han administrerade det rätt in i den här patientens ryggradskanal.
Ja.
Och redan nästa dag verkade han bättre, och inom en vecka var han helt återställd. Så att det här var ju nu händer det grejer. Och det här var ju då ett genombrott, och då informerar man det brittiska hälsoministeriet om vikten av penicillin och behovet av massproduktion. Och ett ett utskott, det penicillinska utskottet, skapades den 5 april 1943. Och huvudmålet var då att snabbt producera penicillin i stora mängder, och man skulle samarbeta med amerikanska företag för att göra det här. Och man skulle då tillhandahålla det här läkemedlet uteslutande för allierade väpnade styrkor. För det här var ju vid andra världskrigets peak. Så vid D-Day 1944 hade tillräckligt med penicillin producerats för att behandla alla sårade av de allierade trupperna.
Oj.
Så att, ja. Nej, men, oj, vad händer nu?
Oj, vad händer nu?
Nej, men jag skulle bara scrolla, och då ändrade den storlek på texten, så att det blev helt...
Ah, det är bara, nu helt vet jag inte var jag är någonstans.
Koko. Hallå, jag vill inte ha storlek... jag vill inte ha storlek 28. Det räcker med 14, tack.
Jag kan inte se så bra idag. Därför.
Nej, det verkar inte så. Där, nu hittar jag tillbaka. Jag fattar ingenting. Jag bara, vad händer här? Fleming, han var hela tiden blygsam om sin del i utvecklingen av det här. Och han kallade sin egen berömmelse som Fleming-myten. Och han berömde alla andra för att de hade förvandlats hans laboratorienyfikenhet till ett praktiskt läkemedel. Även om han var den första som upptäckte egenskaperna hos den här aktiva substansen och gav namn till det, så var han fortfarande sådär, nej men det är ju alla, det är ju andra som gjorde det här, inte hade jag så stor del. Alltså han var väldigt så modest.
Ja.
Men det som han gjorde var faktiskt att han behöll, odlade och distribuerade den ursprungliga formen av penicillin i 12 år. Och fortsatte fram till 1940 försöka få hjälp av alla kemister som hade tillräckligt med skicklighet för att göra penicillin. Så att han liksom var inte blyg för att ta emot hjälp eller så.
Okej.
Och just det här att han ändå var den som hade originalprovet hela tiden.
Mm.
Men det var en man som hette Sir Henry Harris. Han sa 1998, utan Fleming ingen kedja, utan kedja ingen Flory, utan Flory ingen Heatley, utan Heatley inget penicillin.
Mm. Alla behövde liksom
samarbeta. Precis.
Ja.
Och när Fleming fick veta att Robert D. Coghill och Andrew J. Moyer patenterade metoden för penicillinproduktion i USA 1944, så blev han skitförbannad. Alltså han blev så förbannad och han sa, citat, jag hittade penicillin och har gett det gratis till gagn för mänskligheten. Varför ska det bli ett vinstgivande monopol på tillverkare i ett annat land?
Mm.
Och jag förstår honom.
Ja, gud ja. Jag bara tjänar pengar på saker. Det är väl det.
Ja, men det är väl typiskt USA, känner jag.
Ja, gud ja.
Ja, jag förstår att han blir förbannad faktiskt.
Ja.
Men så har ju de det systemet de har. Man kan inte göra så mycket åt det.
Nej.
Alexander Fleming fick tillsammans med Flory och Chain Nobelpriset i medicin eller physiology 1945.
Ja.
Och i hans Nobelföreläsning den 11 december 1945 så nämnde han kort lysozym och sa, citat, penicillin var inte det första antibiotikumet jag råkade upptäcka. Slutcitat. Och redan då varnade han också för att bakterier lätt kan utveckla motståndskraft mot penicillin om det används fel. Och det här känner ju vi väl till nu. Antibiotikaresistens. Och han varnade om det redan 45. Så att...
funnits länge då?
Ja, alltså han varnade ju för att man inte skulle använda det för lättvindigt, vilket vi har gjort till viss del.
Ja, jag har det faktiskt gjort.
1951 så valdes han till rektor vid University of Edinburgh för en period av 3 år.
Mm.
Och den 11 mars 1955 så avled han i sitt hem i London på grund av en hjärtattack. Och hans aska ligger begravd i St. Paul's Cathedral. Och laboratoriet där Fleming upptäckte och testade penicillin bevaras som Alexander Fleming Laboratory Museum i St. Mary's Hospital, Paddington. Och källan till den här svampföroreningen som allting startade med kom man 1966 på, kom från en kollega som hette Latouche. Och hans rum låg direkt under Flemings.
Mm-hmm.
Så utan Latouche, eller Latouche, hur man nu säger, ingen Fleming, utan Fleming, ingen bla bla bla, utan bla bla bla, ingen bla bla bla, ingen penicillin.
Just ja.
Men det var det jag hade. Jag hoppas att det inte var för rörigt. Jag är ju inte så insatt i det här med medicin och så.
Nej, men jag tyckte det var spännande. Man vet ju vad penicillin är, men det är ju ingenting som man liksom undrar hur det kom till. Ja. Alltså...
ja, men man har väl hört någonting om att det var en olycka, typ.
Ja.
Men inte så mycket mer.
Nej, precis.
Och jag var så här, jag satt och läste, jag bara, alltså han borde ju ha fått Nobelpriset. Och så bara, jaha, han fick det.
Ja, han borde ha fått det.
Och det fick han ju av kungens... farfar måste det väl bli. Det är ju inte våran kung som är nu.
Nej.
Utan det var väl han Vegurra, va?
Ja, det kan ha varit. Jag som är så insatt i det här med kungligheterna.
Ja, det var det. Gustav V.
Ja, okej.
Han var ju kung till 1950, tror jag.
Ja, just ja. Har du rätt i.
Ja, så nej, det var ju han som gav det till honom då.
Ja. Nej, men jag tyckte det var spännande. Det är intressant att lära sig lite, lite nytt. Det är ju ändå penicillin man ju tagit.
Några gånger.
Några gånger, ja.
Och det vet man ju, om man har haft UVI så har man fått en sort. Har man haft öroninflammation har man fått en sort. Har man biolinflammation får man en sort.
Precis.
Och det är ju baserat på det här då, att han såg att okej, det här ursprungliga penicillinet tar på den och den bakterien, men inte den.
Nej.
Och då har man ju forskat vidare på det då och tagit ut grenar.
Ja.
Men så att vi har inte haft penicillin så himmelens länge ändå.
Nej, alltså det är ju liksom, vad är det? Det blev väl en 60-70
ja, ish.
År, ish.
Och det som är så tragiskt är att ett ämne som jag hade tänkt att ta först var ju tuberkulos. Och hade vi haft antibiotika så hade de ju kunnat bota så många.
Ja, gud ja.
Men,
väldigt många. Men det, ja. Man kan inte tänka bakåt i tiden heller, för att mycket man skulle kunna, liksom pesten och digerdöden och...
Ja, såklart. Men när det ändå var så nära, liksom, det var folk som dog på 30-talet av det och liksom
ja,
så.
Ja, men verkligen, såklart.
Men,
så är det. Ja, ja.
Ja, ja.
Tack för detta.
Ja, varsågod.
Mm.
Nu är jag nyfiken på ditt.
Ja, vi hoppar vidare.
Ja. Ja.
Och jag ska då prata om mentalsjukhuset. Eller sjukhusens historia. Ja, jag hade... Ja, jo, det är intressant. Jag hade först tänkt ta... Vad hade jag tänkt ta? Tvångssteriliseringar. Ja, men jag valde det här istället. Och jag har tagit min fakta från en hemsida som heter... Vad är depression.se eller vad är depression.se? Ja, och en artikel där som heter Psykiatrins historia, Sverige och mentalsjukhusens historia från Helgans hus till öppenvård.
Mm.
Och sen populärhistoria.se, mentalvård under 500 år. Och sen podden Bildningspodden, mentalsjukhusets historia.
Okej. Jag måste bara säga, nu vet inte jag om min mikrofon spelade in här första 30 sekunderna. Så det kan låta som att Lukas pratar med sig själv, men han gör inte det. Jag tror att jag råkade dra ur sladden lite. Men nu rör sig den här, så att, det gör ingenting.
Nej.
Jag bara, det var tur att jag la märke till det på en gång bara.
Ja, ja. Det är ingen fara. Och för att man då ska få en förståelse för mentalsjukhusens betydelse och synen på psykiskt sjuka, så kan man gå tillbaka till åren mellan 800-1800-talet.
Mm.
Och när man går tillbaka till tiden innan mentalsjukhusen fanns, så kan man även få en bild över hur psykiskt sjuka blev behandlade. Och från det att människan liksom kom till och långt in i modern tid, så har man trott att psykisk ohälsa berodde på magiska krafter. Och man trodde då att det var gudar eller andra mörka krafter som satte den som var sjuk. Och man trodde då också att det var medicinmän och shamaner som skulle driva ut de här demonerna då ur de sjuka. I antikens Egypten så var en metod för då den här demondrivningen något man kallade för trepanering. Och den här metoden gick ut på att läkarna försökte bota den sjuke genom att man då borrade ut ett litet lock i skallbenet på patienten.
Jaha.
Och detta gjorde man då medan patienten fortfarande var fullt medveten, alltså fullt medvetande. Och läkaren ska då ha lyft snabbt på det här locket då för att släppa ut de onda andarna.
Mm.
Och ja, det här funkade ju såklart inte. Och många av patienterna, de dog av detta. Och förutom den här metoden så användes även krokodilavföring och ödleblod eller blod från ödlor som då medicin till de psykiskt sjuka. Jag ska bara kolla saker. Jag var lite osäker om jag spelade in, men det gjorde jag. Och redan under medeltiden så kom de första läkarutbildningarna till på då de här sjukhusen som växte fram specifikt då inom liksom, alltså muslimska länder. Och den utbildningen den kallades för Bimaristan. Och de här sjukhusen i alla fall, de fanns i nästan alla större muslimska städer. Och på 800-talet på ett sjukhus i Kairo så ska den första humanistiska vården av psykiskt sjuka kommit till. Och sättet att förklara psykisk ohälsa alltså använder då förklarade med fanns kvar långt in i modern tid innan det då successivt ersattes av andra förklaringar. Och inom till exempel kristendomen så fanns en viss respekt för människor som ansågs vara annorlunda. I varje fall om det här då kunde kopplas till att personen liksom visade upp en viss, ett visst beteende och att det då kopplades till den religiösa upplevelsen.
Okay.
Så om man till exempel hade hallucinationer så kunde det då ses som en gudomlig gåva. Och att man istället för att vara straffad av Gud hade man då kontakt med Gud. Men även inom kristendomen så har man framförallt sett psykisk sjukdom som ett straff från Gud.
Ja.
Och det har då även förekommit sådana här trepaneringar i även kristna samhällen. Inte bara inom Egypten och muslimska länder och sådär. Under medeltiden så vårdades då de här psykiskt sjuka av sina egna familjemedlemmar inom familjen. Om det var allvarliga fall så fick då personen bo på ett helgeanshus. Och ett helgeanshus, det var som en så här halvreligiös institution. Och där var det inte bara psykiskt sjuka som bodde, utan det kunde även vara fattiga, gamla eller fysiskt sjuka.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och Helgans hus, det står för den heliga andes hus och började byggas i Sverige på 1200-talet. Under medeltiden så fanns det även hospital, men där vårdades då de spetälska.
Just det.
Hur de här helganshusen och hospitalen fungerade, det beskrev faktiskt Gustav Vasa i en text från 1533 som hette då, det heter Ordning för Stockholms helganshus och hospital. Och när antalet spetälska minskade så fick då hospitalen med tiden överta en del då av helganshusens uppgifter.
Mm-hmm. Mm.
Och så småningom så började man då låsa in psykiskt sjuka på, som man då kallade för dårhus. Och de här dårhusen, de bestod av ett eller två gemensamma rum. Och runt de här rummen låg en rad av isoleringsceller. Där man då låste in de sjuka på livstid.
Ja, bra.
Ja, och dörren till cellen hade bara en fönsterglugg. Och utanför så satt det då en vakt. Som då skulle vakta att den inte rymde eller, ja.
Mm.
Och vissa psykiskt sjuka, de sattes i fängelse med brottslingar. Alltså andra brottslingar då liksom.
Mm.
Eller så tryckte man ner dem i här mörka underjordiska hålor. Och de som då var liksom oroliga, som man idag kan liksom så här, ha ångest, problematik och sånt. De kedjades fast runt armarna och benen för att de inte skulle liksom röra på sig för mycket.
Mm.
Och,
för det mildrar ju ångest liksom.
Ja, men verkligen, man blir fastspänd. Det är inte så att min ångest blir bättre för det liksom.
Nej, men precis.
Ja, det är galet. Och fortfarande idag så är det faktiskt många psykiskt sjuka. Till exempel Indonesien som fastkedjas. Och de liksom undanstuvas på det här sättet. Och enligt indonesiska myndigheter är det hela 18 800 psykiskt sjuka människor som blev instängda eller fastkedjade än idag.
Usch, fy fan alltså.
Så att sinnen där har inte ändrats så mycket på några hundra år. Eller hundratals år menar jag.
Mm. Vissa delar av världen ligger ju lite efter.
Ja, gud ja, verkligen. Och vid mitten av 1700-talet så började man uppföra lasarett för de fysiskt sjuka. Och det i sin tur gjorde då att hospitalen till stor del började då fyllas av personer som då benämndes som dårar. Eller sinnessjuka.
Eller sinnesslöa, gud vad allt man kallar dem. Ja,
precis. Och främst då så handlade det om att spärra in de här människorna och då avskilja dem från det övriga samhället. Som man då tidigare hade hanterat dem med spetälska. Och man menar också på att när själva den här spetälskan i princip försvann från Sverige, så var det då istället de sinnessjuka som blev samhällets utstötta. Och även den tidens medicinska auktoriteter, däribland Carl von Linné, han intresserade sig för sinnessjukdomarnas naturuppkomst. Och han skrev, eller han beskrev då tre huvudsakliga typer av på latinska morbi mentales eller sinnessjukdom. Och då fanns det det första, vilket var sjukdomar som drabbade tankeförmågan. Det andra, inbillade sjukdomar. Och det sista, affektbetonade sjukdomar som hemsjuka och ängslan.
Mm.
Och de här helgehandshusen, de blev med tiden också dårhus eller hospital. Vilket i princip då var samma sak. Men ja. Och i historien då kring det här så ses oftast den här tiden runt sekelskiftet. Alltså då runt 1800-talet. Som en brytpunkt för synen då på psykisk sjukdom.
Mm.
För från och med nu så blev det medicinska perspektivet liksom mer dominerande.
Ja.
Och från att då att de här personerna hade sett som besatta eller syndiga eller sämre människor, så började man liksom sakta men säkert se psykisk ohälsa som då sjukdomar som gick att bota i de flesta fall.
Ja.
Och enligt en stadga då från 1823 så skulle de sjuka till exempel inte längre kallas dårar utan för patienter.
Ja, just det.
Och eftersom det då hela tiden har funnits ett samspel mellan liksom politik och vetenskap liksom, alltså i den historiska utvecklingen då av alltså vården kring psykisk sjuka, så innebar ju detta då också ett nytt sätt och en liksom en ganska radikal förändring i hur politiken skulle tänka kring de här människorna.
Mm.
För till exempel när man ansåg att psykiskt sjuka inte gick att bota, så gick ju då politiken ut på att skapa förvaringsutrymmen till de här sjuka. Liksom. Nu ska de in här och de ska liksom låsas in så ingen ska kunna liksom prata med dem eller se dem.
Nej, det var väl främst det att de ska inte synas utan...
Ja, men precis.
Vi måste bara, ja men verkligen det där, förvara dem någonstans.
Ja, men precis.
För man kan ju inte ta död på dem, så vi måste ju gömma undan dem. Man gjorde ju ofta det med släktingar och så som var psykiskt sjuka. De liksom vart ju nästan raderade ur släktträdet.
Ja, och så här, jag menar att typ en syskon inte ens vet om att den har funnits. Eller så mycket.
Mm, precis.
Det var liksom något, det pratade man inte om. Och...
Det var skamligt. Ja, alltså väldigt. Det var verkligen.
Ja, nej, det är helt galet egentligen. Men ja, man får vara glad att det förbättrat.
Ja, jo, absolut.
Men det var ju inte roligt att leva då såklart.
Nej, verkligen inte.
Nej. Men ja, i och med det här då i varje fall så sågs det ju nu rimligt då att sätta pengar på vård och behandling för de här personerna. Och man såg det även som en ekonomisk vinning, eftersom om man då botade de sjuka så skulle det ju då innebära mindre kostnader för liksom, de här institutionerna som fanns. För då behövde de ju inte lägga så mycket pengar på att liksom, driva ja, en massa sådana här institutioner. Och i början av 1800-talet så började man därför bygga mentalsjukhus runt omkring i Europa. Och så småningom så började man även bygga mentalsjukhus i Sverige. Och den 14 oktober 1854 så skriver riksdagen till kungen och meddelar, och är det ett citat på gammal svenska. Och då står det så här: hurusom erfarenheten ådalagt det en mängd sinnessjuke kunde till hälsan återställas om det erhölle den särskilda behandling som deras sjukdomstillstånd påkallade, och om åtgärder vidtoges att åt så beskaffade sjuke bereda möjligheten av en egen synnerlig vård. Men att nående av ett sådant hospitalsinrättningarnas huvudsyftemål eller det sjukes botande förhindrades därigenom att gamla författningarna rörande hospitalväsendet i riket hittills i det närmaste blivit oförändrade, så att hospitalerna ännu, liksom i början av deras inrättande, vore att anse mera såsom försörjningsinrättningar för obotliga och fattiga, men så som läkaranstalter för sinnessjuka. Och efter det här meddelandet tillsatte kungen en expertgrupp som då skulle utreda detta. Detta i sin tur låg då som grund för en kunglig stadga som kom år 1858 och handlade då om behandling och vård av psykiskt sjuka i Sverige. Och det här var den första stadgan som handlade om psykisk ohälsa i sin helhet. Men man hade redan tjuvstartat utvecklingen lite år 1855 genom att bygga Konradsberg, vilket då räknas som det första riktiga mentalsjukhuset i Sverige. Och i Sverige så fanns sedan tidigare Danvikens hospital i Stockholm och Vadstena hospital. Och där hade man då försökt behandla de psykiskt sjuka patienterna. Men ja, man är inte helt överens om när man då gick från dårhus till mentalsjukhus. Men den moderna vården kom till i början av 1800-talet. Men trots då att man började bygga alla de här mentalsjukhusen, så betyder det inte att det blev bättre för de sjuka.
Men nu då?
Vad är det?
Nu blev det så där tyst igen.
Är jag tyst? Så, nu spelar den in igen.
Ja.
Jag förstår inte varför det blir så. Det är jättekonstigt.
Jag vet inte. Jag vet inte om det är på mitt håll eller på ditt håll.
Nej, jag vet inte. Nej, jag sitter och jag har bra teckning och allting, så jag vet inte.
Ja, det har jag också. Jag vet inte alls. Jättekonstigt.
Jaha. Ja. Var var jag? Där var jag. Men trots det här då, så betyder det inte att det blev bättre för de sjuka, eftersom då ingen visste hur man skulle bota de psykiskt sjuka. Och därför så gjorde man ju då olika experiment som ofta var värre än att inte få någon behandling alls.
Mm.
Och behandlingarna var oftast då någon form av fysisk smärta eller en skräckfylld upplevelse som då skulle skrämma den sjuke frisk.
Ja, det man låter bara, ju jättelogiskt.
Det hjälper ju.
Ta någon som är skör i själen och så skrämmer vi dem.
Riktigt rejält, så ska vi se att de blir friska sen.
Mm. Det är ju inte alltid, det är ju absolut inte så att de blir skörare. Verkligen inte.
Nej.
Vad gör du? Nox gjorde värsta skuttet mot mitt ben och så sprang han härifrån. Jaha. Jag blev skiträdd.
Han ska attackera dig.
Ja.
Han skulle skrämma dig så att du ska bli frisk.
Ja. Han hörde dig va. Nu ska jag bli frisk mamma.
Ja, typ. Nu skrämmer jag dig mamma.
Ja, herregud.
Och då var det alltså en tysk läkare vid namn Johan Christian Reil. Och han tyckte då att några delar av behandlingen skulle bestå av olika former av tortyr. Och ett exempel, det kunde vara att man långsamt droppade vatten på de fastbundna patienternas huvuden. Och denna behandling kunde pågå i veckor.
Räknas inte det som en tortyrmetod?
Jo, men jag sa ju det.
Jaha, förlåt.
Alltså att det skulle, alltså att vissa delar av behandlingen skulle bestå av olika former av tortyr.
Jaha.
Ja, och det här var då ett exempel. Att man då var
men hur menar han att det skulle hjälpa?
Ja, men jag vet.
Folk blir ju galna av tortyr. Menar han då att det skulle, när man redan är galen så skulle man bli normal, eller vad?
Ja, gud, ja, du ska sitta där och få vatten droppat i ansiktet och tänka att det här kommer göra mig jättefint.
Nej, men alltså jag fattar inte.
Nej. Sen fanns det en annan behandling som hade med vatten att göra. Och det var att man då med ett kraftigt tryck skulle spruta vatten på patienternas huvud.
Ja.
Jag tänker det typ som en brandslags, alltså lite så.
Ja, högtryckstvätten bara.
Rakt på huvudet.
Ja, gud, det hjälper ju. Det är ju inte traumatiserande överhuvudtaget.
Nej. Och det här är väl helt fantastiskt nästa metod. Det var att man skulle placera olika likdelar, till exempel avhuggna fingrar, på ställen där patienterna skulle hitta dem.
Nej!
Jo, att man till exempel skulle lägga några fingrar i patienternas typ fickor eller sådär. Och bara, oj men gud, här var ett avhuggt.
Nej men vad i helvete!
Ja, det var väldigt trevligt.
Nej men alltså, nej, så gör, va? Nej.
Men det är att jag gillat allt det här som de gör. Det är typ så här, men man skulle ju typ få PTSD av det här, känner jag.
Ja, man hamnar ju på psyket av de här grejerna.
Ja, jag vet. Sen en annan metod var att väktarna, de skulle klä sig i djurpäls under nätterna då för att springa runt och sprida skräck i sovsalarna.
Men herregud, alltså...
Ja.
Jag får fan ryck. Vad är det här? Vad?
Ja.
Det känns ju inte ens som att det är såhär, åh, scientific studies, åh, scientific, ja. Utan det känns ju bara som att de ska vara jävliga.
Ja, här tar jag min lilla björnfäll och klejningen och springer ut och skrämmer.
Och så skrämmer jag de stackars psykiskt sjuka människorna.
Ja. Sen en till metod som jag hade krävts av flera gånger om. Den kom till Sverige i början av 1800-talet och det var den så kallade svängmaskinen. Och det man gjorde då var att man band fast patienten i en stol eller en säng som då med hjälp av ett kugghjul och drivremmar kunde roteras i rummet i väldigt hög hastighet.
Nej!
Och en ensam vakt kunde få den här grejen att snurra med mer än 100 varv i minuten.
Nej! Nej.
Och det här ledde ju då till att patienten svimmade efter någon minut och så var behandlingen klar. Tadam! Nu är du frisk och botad.
Ja, men du, Lukas, allt vi behöver göra är att åka till Gröna Lund.
Ja, just ja. Och åka in sig några gånger efter varandra.
Ja, så är vi friska sen.
Ja, perfekt.
Nej, men det här är ju, det är ju så urbota dumt. Då fattade de, när de pratade om det här, när de hade det mötet, gruppmötet. Du, jag funderar på bara slunga dem runt i rummet jättefort. Och de bara, ja! Det låter jättebra. Så svimmar de och sen när de vaknar så bara, nu är jag inte sjuk. Nej, alltså, var? Vem kläckte fram den här idén? Baserat på vad? Och varför? Oh my god. Ja, jag får... jag blir så frustrerad.
Ja, men tänk dig ligga i en steg som roteras runt med 100 varv i minuten.
Det låter ju som sån här träning för astronauter när de skickas runt.
Ja, men typ. Alltså, nej, men det är helt galet.
Nej, men alltså, och så så här... Åh, nu har vi gjort det här på 40 pass. Då alla svimmar och alla fortfarande är sjuka, men vi fortsätter.
Ja.
För det funkar. Alltså. Det
är jättebra. Alltså,
nej. Men alltså, jag tänker ju bara på en själv som har ångest och depression och sådär. Det här skulle man ju alltså behövt gå igenom.
Ja. Det är liksom alltså, där.
Man hade ju tappat förståndet helt och blivit en sån här som sitter i ett hörn och skrattar och gungar fram och tillbaka.
Ja. Jag vet inte hur de tänkte. Ingen aning.
Alltså det är ju så dumt. Alltså ja. Så här. Nej, men vi tar likfingrar och så gömmer vi dem. Och när de hittar dem så bara, surprise, nu är du frisk.
Ja, men det är vissa då i varje fall som menar att de här liksom sadistiska metoderna, att det inte var liksom ett uttryck för, alltså ett förakt mot de här människorna.
Nej, men det är det jag menar. Det måste ju ha varit på rent jävelskap.
Ja, precis. Men man menar på att istället handlade om vanmakt. Alltså att man visste inte vad man skulle göra och då provade man de här sjuka behandlingarna.
Men herregud, det måste ju ha funnits 100 miljontals andra idéer som hade varit mindre traumatiska att prova. Typ, sätt dig ner och prata med människan.
Ja, men typ. Vad är det som har hänt?
Varför vill du försöka berätta varför du mår så här? Nej, okej, då slänger vi slänggungan för dig då.
Ja, och du får droppa i ansiktet.
Nej, men alltså det är... Jag fattar att man inte visste hur man skulle hjälpa dem, men de måste ju fatta själva. Alltså, en frisk människa hade ju för fan inte mått bättre av allt det där.
Nej, gud.
Varför skulle då en sjuk människa må bättre av det?
Men det vet man ju med det här med experiment med musik och sånt. När folk blir instängda i ett rum och ska lyssna på samma låt i en vecka. Alltså man får ju psykbryta. Så...
Jag menar, alltså man får ju psykbryta mindre liksom.
Ja. Ja, men verkligen. Men det som liksom folk, eller de som jobbade på de här ställena, de märkte ju liksom att ingenting vet på de här sjuka människorna. Och i då frustration så försökte man då med ännu mer brutala metoder för att man liksom skulle, ja, banka vett men, i dem. Eller
man ja, men man trodde väl fortfarande på något sätt att man styrde över sitt mående själv.
Ja, precis.
Att man hade satt sig där själv och om man då skrämde dem tillräckligt så skulle de skärpa sig på något vis.
Ja, men lite så.
Det var väl det man vände sig till liksom.
Mm.
Men det är ju inte alltid man bestämmer själv.
Nej. Men vi hade ju då en pionjär inom den svenska psykiatrin som hämtade hem då influenser från kontinenten och moderniserade psykiatrin. Och det var läkaren Georg Engström.
Mm-hmm.
Och under första halvan av 1800-talet så var han starkt bidragande till det som sedan kom att bli en mer humanistisk modell för vården av sinnessjuka i Sverige.
Okay.
Och Georg Engström då föddes 1795 i Kvillinge socken i Östergötland.
Mm-hmm.
Och han kom från en prästfamilj och var själv troende, men valde att bli apotekarlärling och sedan ja, läkare. Och 1823 så blev han kurhusläkare i Vadstena och senare hospitalläkare vid Vadstena hospital 1826. Och där stannade han i 20 år. Och han blev på så vis Sveriges första heltidsanställde psykiatriker på en, ja, överhuvudtaget liksom. Och år 1833 så åkte han till Danmark och Tyskland. Och där hittade han då inspiration till hur mentalsjukhusen i Sverige skulle utformas. Och han var framförallt väldigt imponerad över de natursköna lägena och den rena luften och de fina parkerna som sjukhusen då hade att erbjuda.
Ja.
Så när han kom tillbaka till Sverige så började han göra om Vadstena hospital. Och gårdarna de fick ett mer parkliknande utseende med så här promenadstråk och grejer. Och patienterna de fick även olika sysselsättningar som att hugga ved. De skulle sköta parken och om det var kvinna så fick du sy och baka. Och hans tanke var då att patienterna då skulle må bra av att arbeta.
Ja, och det här med parker och det att det skulle vara en slags lugnande miljö liksom.
Precis, och det kan och vi ju se här vara... i Uppsala med Ulleråkers hospitalasyl.
Ja, där den håller de ju på, de håller ju på att återställa hospitalparken.
Precis.
Nedanför Lundellska skolan.
Ja.
Ska den de ju återställa så att den ser ut som den gjorde när den delen av sjukhuset fortfarande var igång.
Precis. Och där har du ju, där är det ju mycket, där finns ju ett museum nu och sen är det många företag som jobbar där och sen är det ju bostäder.
Mm.
Så de har gjort om de här byggnaderna med. Så ja, det kan man ju se här också att de jobbade mycket med naturen och de patienterna skulle liksom jobba och hålla sig sysselsatta.
Ja, men det var ju som, vi har ju läst mycket om Ultuna just för ja, men vi är intresserade och sådär. Och då var det ju det där att det var ju som ett självförsörjande samhälle utanför samhället. De hade ju allt. De hade ju bagare, de hade ju slaktare, de hade bokbinderi och borstbinderi och allt sånt. Vävstuga. Ja, ja, ja. Och...
det fanns ju ingen kvarn, alltså med damm och kvarn. Och de,
ja, men alltså de gjorde verkligen allt. Och jag tror att det var väldigt bra. De fick en mening liksom.
Ja, men det vet man ju också. Det kan man ju känna själv om man inte mår bra. Om man, alltså, om man gör någonting, det kan bara vara något litet. Alltså, då blir det bättre för man kan tänka på lite annat. Och, ja, lite så. Och i Sverige, år 1860, så fanns det ungefär 1000 intagna mentalpatienter. Och på bara 40 år så nästan femdubblades det här antalet till drygt 4600 personer. Och då började även mentalsjukhus byggas i Stockholm, Göteborg, Nyköping, Växjö, Härnösand, Kristinehamn, Piteå och Uppsala.
Just det, jag kom på att det är inte Ultuna, det heter ju Ulleråker.
Ja, Ulleråker.
Jag råkade säga Ultuna, det är nära. Men det är Ulleråker, Ulleråkers hospital och asyl.
Precis.
Jag kom på att jag var tvungen att rätta mig själv där. Åh, jösses, nu råkade jag slå till min mikrofon. Det går jättebra för mig idag. Fortsätt.
Under andra hälften av 1800-talet så blev även psykiatri, ett obligatoriskt inslag i läkarutbildningen. Och det i sin tur gjorde att man kunde föra offentlig statistik över sjukdomar och över patienterna då som fanns på de här sjukhusen. Och det man då kom fram till var att den vanligaste anledningen till att man var på ett mentalsjukhus, det var inte på grund av till exempel schizofreni eller psykoser eller liknande, utan kan du gissa vad du tror att det kan bero på?
Depression? Jag vet inte.
Nej, utan paralysi general kan man säga. Och det var ett sen stadium av syfilis.
Aha!
Ja, och under 1800-talet så var det här nämligen en väldigt allvarlig sjukdom utan något botemedel.
Ja, man blev väl sinnessjuk till slut, ja.
Ja, för den här sjukdomen den gick i flera stadier och i det tredje stadiet så fick man angrepp på nervsystemet och framförallt på hjärnan.
Mm.
Och då blev patienterna psykotiska. De kunde få storhetsvansinne och de kunde få svårt att röra sig.
Mm.
Och de blev även dementa och efter ett par år så dog de. Men eftersom det inte fanns någon behandling mot syfilis så var de, alltså de mest galna patienterna i princip omöjliga att hantera innan de sista åren innan de dog.
Mm.
Och då
det är ju jättehemskt.
Ja, gud ja. Och då valde man att låsa in dem mentalsjukhus istället.
Ja, alltså man hade väl, alltså man fattar ju det, det fanns inget inte. Annat att...
Ja, så jag vet inte om man visste att de var sjuka, alltså...
Jo, men jag tror man fattade ja, väl att det var syfilis, men just det där att man inte kunde göra någonting.
Nej, men precis. Det fanns inget bot. Ja. Och under då början av 1900-talet så gjorde regeringen en utredning för att se hur många som var sjuka och behövde vård i Sverige.
Mm.
Och det visade sig vara väldigt många.
Mm.
Och som tur var så upptäcktes år 1917 en behandling av syfilis. Och det visade sig då att man kunde bota det med malaria-injektioner.
Mm-hmm.
Men trots det här då så ökade intagna i Sverige från 4600 patienter till 16 000 år 1930.
Åh, herregud!
Ja, så det ökade med 12 600 någonting, jag vet inte. 200. Och det var bland annat under den här perioden då som det ökända mentalsjukhuset i Säter byggdes.
Ja, just det. Mm.
Ja, och det här var då ett sjukhus som under 50-talet hade plats för nästan 1600 intagna.
Mm.
Och det som var lite roligt, eller vad man nu säger, det var att Säter i sig vid den här tiden hade ungefär 2500 invånare.
Mm.
Så det var liksom, ja, inte nästan lika många, men det var ju väldigt nära varandra. Så bodde där och sen i övriga samhället.
Mm.
Och det byggdes även flera mentalsjukhus under de här decennierna då. Och det var Restas sjukhus i Vänersborg, Sankta Gertruds sjukhus i Västervik, Sundby sjukhus i Strängnäs och Sankta Maria sjukhus i Helsingborg.
Mm.
Och i början av 1900-talet så hade man tagit bort de värsta behandlingarna och började då vårda patienterna med frisk luft, renlighet, mat och vila. Mm. Det låter lite bättre än,
lite bättre, ja,
än tidigare. Men vissa behandlingar fanns ju dock då. Som till exempel opium och barbiturater. Och det är ett slags ångestdämpande medicin som kom innan benzodiazepiner.
Mm.
Och patienterna, de fick även behandlas med varma långbad. Där man fick ligga i ett badkar i upp till 10 timmar. Med vatten som var 35 grader varmt.
Mm.
Och ibland så kunde även en duk läggas över badkaret då för att tvinga patienten kvar i badkaret.
Mm.
Och på 1930-talet så kom även elbehandlingar, insulinchocker och lobotomier.
Mm.
Och elbehandlingarna, eller ja, som man kan även säga ECT-behandlingarna, är egentligen den enda av de här tre som fortfarande finns kvar. För att använder man ju, alltså väldigt få fall, men att det har väl en god effekt vid liksom, jag vet att en som jag, vad ska man säga, gick i en grupp med förut hade fått det för sin bipolära sjukdom och, ja.
Mm.
Och även om Jo, även förutom det så finns även en väldigt ovanlig form av lobotomi kvar som kallas kapsulotomi. Och den utförs på ungefär ett tiotal patienter på året i Sverige. Men alltså, ja. Och elbehandling används ja, det sa jag, framförallt vid svåra depressioner, och det är en väldigt effektiv metod. Men det, nu sövs man ju såklart, och man får även muskelavslappnande medel innan det ser ut som man gör det liksom när man är vaken.
Nej, nej.
Och lobotomi, det kan man väl säga är en historia i sig. Det finns väldigt mycket fakta om detta, så att det är ingenting som jag kommer ta upp så jättemycket, men att det är ett väldigt mörkt kapitel i svensk psykiatrihistoria. Och lobotomi, då ska man liksom visserligen bort galenskapen och ångesten, men patienterna, de blev ju helt avtrubbade och likgiltiga.
Och, ja, man tog ju bort allt som var en person.
Ja, men precis. Och dödligheten och själva ingreppet var ju väldigt hög. Och mellan slutet av 30-talet och början av 60-talet så lobotomerades ungefär 4 500 svenskar innan de här upphörde. Och det är ju ingenting som har gjorts efter det här från myndigheternas håll. Nej. Att stoppa de här ingreppen trots att man visste att folk dog av det.
Ja, och många anhöriga vet jag ju liksom hörde av sig och bara, men hallå, min bror är ju ingenting nu, vad har ni gjort liksom?
Eller min man är liksom helt, jag har tagit bort honom från mig liksom.
Ja.
Men trots allt det här så fick neurokirurgen Egas Moniz, eller hur man säger, från Portugal Nobelpriset för lobotomeringstekniken
1949.
Och under 1930 till 1960-talet ökade patienterna från 16 000 till nästan 40 000 intagna. Och på grund av detta så behövde man då bygga fler mentalsjukhus, och då byggde man de tre största i Sverige, och det är Beckomberga i Stockholm, Lillhagens sjukhus på Hisingen i Göteborg och Ryhovs sjukhus i Jönköping. Och redan 1933 stod Sveriges största mentalsjukhus genom tiderna klart, det mytomspunna Beckomberga sjukhus. Och det hade plats för drygt 1900 mentalpatienter. Och under 50-talet så inträffade det som man kan säga blev början till slutet då för mentalsjukhuseran i Sverige. För då introducerades nämligen den moderna psykofarmakan. Och det första neuroleptikumet, säger man så? Jag tror det. Ja, hette klorpromazin. Och det här började säljas 1952 och kom att revolutionera då behandlingen av olika psykiska tillstånd. Och kort efter neuroleptikan så kom även de första moderna antidepressiva medicinerna. Och substansen imipramin introducerades ett par år efter klorpromazin. Och det var också tänkt som ett neuroleptikum. Men det visade sig dock att det inte hade någon effekt på psykoser, och själva läkemedelsföretaget hade då tänkt dumpa det här läkemedlet. Men då föreslog en schweizisk psykiatriker att det skulle testas på depressioner, och det fungerade mycket bättre. Och imipramin fick då handelsnamnet Tofranil. Och i februari 1960 så lanserades även den första moderna medicinen mot ångest och oro. Det var Librium. Och när 50-talet började så fanns det nästan inga mediciner alls mot psykiska sjukdomar och besvär. Men 10 år senare så fanns alla tre huvudgrupperna av psykofarmaka som används än idag. Alltså psykosmediciner, ångestdämpande mediciner och antidepressiva mediciner. Litiumet började dessutom användas mot bipolär sjukdom. Och alla medicinerna har sedan då 1950 och 60-talet fått uppföljare. För det vet man ju att Ja, och år 1967 gick ansvaret från staten till landstinget och sinnessjukhusen, eller mentalsjukhusen då. Ja, just det, jag bytte namn till mentalsjukhus. Och vid den här tiden så fanns det 36 000 platser inom psykiatrin. Men det dröjde dock lite längre innan mentalsjukhusen ersattes av psykiatriska kliniker vid då allmänna sjukhus. Och det gigantiska Beckomberga, det var ett av sjukhusen som stängdes ner sist av alla. Och det stängdes ner 1995. Och de vårdplatser som existerar i psykiatrin idag, de finns alltså inte längre vid mentalsjukhusen. Utan då är det speciella då psykiatriska kliniker då. Och beroende på hur man räknar så finns det idag någonstans mellan 3 000 till 6 000 vårdplatser kvar då av de här 40 000. Och av de här vårdplatserna så består 1 500 av den slutna rättspsykiatrin, och resten är då fördelad på landets alla sjuka, alltså psykiskt sjuka människor liksom. Så att, ja, det var det.
Ja, det är väldigt intressant detta.
Ja.
Jag visste ju att jag bara väntade på att du skulle nämna Beckomberga, för jag visste att det var stort och att det höll på väldigt sent. Det är ju det folk refererar till, Beckis.
Ja, precis.
Det är ju Beckomberga.
Ja. Så att, ja.
Nej, men
så.
Alltså jag tycker det är jätteintressant det här. Men ändå så är det så fruktansvärt hemskt.
Ja, men det är ju liksom... Sen är det ju så svårt också att sätta sig in i människor för flera hundra år sedan. För jag menar, om man nu tänkte att personen var besatt av demoner och man skulle försöka driva ut dem på något sätt, och man hade liksom inga ord eller liksom sätt att förstå att den här människan mådde liksom dåligt i själen. Alltså, alltså att det var liksom någonting annat än bara det, så det är ju jättesvårt att veta vad man skulle ta sig till. Men de metoderna de kom på var ju, alltså det var inte för...
De var ju uppenbarligen värdelösa. Alltså...
Ja, ingen blev ju botad av det. Och de som blev botade av det, det var ju de som från början inte var psykiskt sjuka.
Nej, men precis. Det hade ju varit bättre att bara låta dem vara.
Nej, men typ. Låt dem vara hemma hos sina familjer istället. Eller vad vet jag.
Ja, nej. Men det som jag brukar säga till dig, det är lite skräckblandad förtjusning. Alltså man mår fruktansvärt dåligt av att höra hur människor blir behandlade.
Ja.
Men ändå är det intressant. Och på sätt och vis är det ju viktigt att man håller den här kunskapen vid liv om hur det faktiskt var för.
Ja, gud ja.
Att man inte liksom sopar undan det och bara, men nu är det bättre.
Ja, men precis. Nu är det ingen fara.
Och så är det ju med mycket sjukvård. Alltså... Mm. Att man måste tänka på att det var inte bra på en gång.
Nej, verkligen inte.
Och att det känns viktigt att man tar upp det och liksom...
Ja, lite där med hur medicinerna kom till då.
Att allt sånt vi tar för givet inte alltid har varit så liksom.
Nej, men precis. Jag menar, det skulle kunna vara så att medicinerna fanns nu heller. Och då hade man ju bara fått jobba med det som gör att man mår då. Alltså, på ett helt annat sätt.
Ja, precis.
Så.
Nej, men tack för detta. Och det går ju, finns ju sätt att gå djupare i det här ämnet. Och det kommer vi säkert göra vid senare tillfälle.
Ja, det tror jag alldeles säkert. Det fanns många fler behandlingsmetoder och grejer också. Men...
Ja, det finns massa hål man kan gräva sig ner i.
Ja, gud ja. Så är det. Men hoppas du gillade det här avsnittet. Och vill du ge dem lite information? Om vad man kan
ja. Vill ni ta kontakt med oss via mail så kan ni skicka mail till staphalspodcast@gmail.com. Ni kan också följa oss på Instagram. Där heter vi staphalspodcast och där har ni också våran mail står. Och där går det ju jättebra att skriva meddelande om man vill det och gilla, följa, allt sånt.
Ja.
Det är nog det lättaste.
Ja, det är det.
Tror jag. Men det var allt vi hade för idag.
Mm-hmm.
Fråga mig inte vad det blir för ämne nästa vecka, för det har jag glömt.
Det har jag också glömt, så det får bli en liten överraskning.
Ja, då får ni hålla er.
Ja, men ta hand om er, så hörs vi.
Ja, det gör vi. Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.